Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Varmt välkomna ska ni vara till det 28:e avsnittet på den här säsongens Duo SSL med mig, Samuel, och Gustav som vanligt. Du är på bra humör, eller?
Jo, jättebra humör såklart. Inställd match i helgen, så jag har en underliggande frustration som kanske kommer skina igenom här under den här kommande timmen. Vi får se helt enkelt. Men annars är det bra. Annars är det bra.
Ja, jag tänkte säga det. Du har hunnit märka på den här korta uppsnacket att du är på bra humör.
Jo, men vi ska inte hänga oss fast för det. Det är väldigt mycket annat som är väldigt bra. Så ja, jag bollar tillbaka till dig. Hur är läget med dig?
Ja, det är fint. Det är fint. Jag har gjort jobbet idag och lagt ner lite kärlek och omtanke på lägenheten. Eller lägenheten, ja, lägenheten, boendet. Så att det ska se någorlunda stödigt ut. Jag har haft en riktig svacka på den fronten nu på slutet, där jag inte har lyft så jättemånga knop mer än nödvändigt för att det ska se bra ut. Så med gemensamma krafttag tog jag och tjejen hand om det, så att säga.
Fräscht.
Ja, verkligen. Kanske inte man skulle tycka om man var här då, men nu är det fräscht, verkligen.
Nu lämnar vi den här lägenheten. Det var mer information än vad man behöver kanske.
Ja, men vi kan absolut lämna den. Vi bedriver ju en annan podd än en städpodd. Och det jag tänkte börja med egentligen var väl resultaten från veckan som varit de kanske lite mer anmärkningsvärda resultaten.
Veckorna ska vi säga. Det är ju, har ju gått ett par veckor sedan vi körde vanligt avsnitt.
Ja, det så.
Det har ju spelats ganska många matcher, men så att det kanske inte bara den senaste veckan, men även om jag... Det kanske är det i det här fallet, men det kan vara så att det är något resultat som är längre tillbaka. Men jag hoppas att man har förståelse för det.
Ja, precis. Och det jag tänkte säga var, det som sticker ut mest är väl egentligen Djurgården tog sin fjärde poäng när de mötte tog Pittsburgh hemma igår. Matchen slutade väl 8-9 tror jag. Och i och med det så skapar man en liten distans till sista placerade Sirius där i SSL-tabellen. En annan match som har stuckit ut för mig var väl Falun och Växjö. Jag vet att du har noterat den också. Den här spelmässigt otroligt bra matchen som man hade igår. Täby damerna är ett lag som har det tungt i SSL-inbandy just nu. Man har förlorat derbyt mot Nacka och man har varit med om en stor torsk mot mästarinnorna Torén-gruppen. Så just nu, det är lite kräftgång där skulle jag vilja påstå. Men vi kanske kommer in på dem senare. Är det något annat resultat du vill lyfta fram?
Nej, verkligen inte faktiskt. Det har varit väldigt alldagligt och förväntat nästan. Ändre Rönnby fortsätter stabilt, segrar under föregående vecka. Sirius tog en ganska viktig seger får man säga ändå mot Malmö i mitten striden där. Kamp om slutspels, att befästa sin slutspelsplats. Annars vet jag inte om det har varit så mycket. Det är väl just det som du nämner här. Det är väl Nackas. Det ska jag säga att det var en kross fullständigt mot Täby. 8-1 vann man med. Det var länge sedan jag såg Täby göra så få mål. Och det var väldigt länge sedan, om jag ens varit med om det, som Nacka sen sett Nacka göra så många mål. Det är väl där jag reagerar allra mest på de här resultaten du nämner. Och jag undrar lite vad är det som händer med Täby? En sån som Julia Kronen till exempel har varit iskall de senaste veckorna.
Ja, det är väl alltid från självförtroende till, liksom, till dagsform. Kronel har väl inte varit, är väl inte den typen av spelare som skulle bära laget kanske annat. Såklart var en jättebra offensiv spelare och göra mycket mål, men hon har väl egentligen aldrig varit navet i det där laget och deras offensiv för att det ska fungera. Men det är klart att Täby har ju gått knackigare den här säsongen än vad man är van vid. Och alltså, får hon en sämre omgivning, så klart att hon kommer kanske inte se lika bra ut som hon gjort tidigare. Jag tänker på egentligen främst att Moa Köpp har lämnat laget. Det har ju fått en inverkan, skulle jag vilja säga då, på vissa spelare. Kanske att Kronel inte riktigt når samma nivåer som man har sett henne göra tidigare.
Ja, samtidigt så har du ju en sån som Vilma de Gisser som tar små steg ganska framåt hela tiden, ska jag säga. Gjorde också några pinnar mot Thorengruppen. Och tillsammans med Rania Vardy som fortsätter vara väldigt bra, så finns det ändå förmåga i en omgivning runt omkring. Och ska säga, över hela säsongen har väl Kronen gjort vad hon ska göra, producera som vanligt egentligen. Men det är just det senaste, tycker jag, funnits en dipp här de senaste veckorna som avspeglar sig i protokollet också, där det är ganska blekt.
Men det finns väl fler spelare här vi kan lyfta fram, en sån som Lisa Karlsson. Vad tycker du om hennes prestationer så här inledningsvis? Har hon varit så bra som hon har behövt vara egentligen för att det här laget ska nå framgång?
Bra fråga. Nej, det är väl den enkla raka frågan. Inte helt. Hon har inte varit dålig, Lisa Karlsson, absolut inte. Hon är fortfarande en av deras viktigaste spelare och en av ligans absolut bästa tvåvägsbackar, såklart. En av ruggigt bra offensivt i sina bästa dagar. Och fullkomligt hänsynslös i duellspelet bakåt. Sådär. Men nej, alltså, det har väl saknats lite där också, skulle jag säga. Det finns mer att ta av. Men om man tar ett helhetsgrepp på Täby, så vet jag inte om det är just som du säger. De har ju tappat en av världens bästa spelare. Och Matilda Sjödin också, som bidrog med mycket framåt. Där de tappar mycket bredd. De har ju absolut inte ersatt det. Så att det är ju kanske ungefär, det är inte, man kanske inte ska vara förvånad över att det ser ut som det gör för Täby. Det är ju ett mycket sämre lag på pappret än vad de har haft tidigare år.
Värt att komma ihåg är att de i allra högsta grad är med och slåss om slutspelsplatserna. Och trots att Nacka vann matchen senast nu mot Täby, så har man fortfarande ett par poäng upp till just Täby då, som ligger och hotar närmast om den här slutspelsplatsen.
Ett annat resultat jag tänkte vi skulle prata om, det är ju 08-kollegorna, det är Djurgården där, som ändå värt oss som en stark, en riktig krigarinsats, en krigarpoäng. Man kunde ha fått med sig 2 poäng, 3 poäng också, men det blev bara 1 poäng till slut på hemmamatchen. Patrik Schantz uttalade sig i Expressen, tror jag, tidigare under förra veckan om att en veckan så kommer det med Pixbo, Hagunda och Kalmarsund, de också har framför sig här, så krävs det väl 6 pinnar på de matcherna för att de ska liksom kunna vara med och faktiskt kunna ha en chans på ett kontrakt, liksom, ett nytt kontrakt. Det blev 1 poäng mot Pixbo. Hur ser du på det här? Hur ser du på deras chanser framöver? Är det här, har de fortfarande en möjlighet, eller var det här bara en, liksom, vad säger man, en dödsryckning?
Ja, jag tror väl att det är en dödsryckning, och det är en dödsryckning som har lyckats med på mycket, tror jag egentligen. Alltså, du kollar på vilka sådär som står liksom och bidrar i rent poängmässigt här, och det är ju inlånade Filip Rönnqvist från Täby som kliver in och gör 4+2, och han måste vi snacka mer om efter det, för att med tanke på det avtrycket han har börjat sätta i den här ligan. Han hade ju en ganska trög start, men han har gjort det jättebra. Han var grym då. Fullständigt tungan på vågen i den matchen. Och han hade också draghjälp av Viktor Jote. Jag vet inte om man uttalar hans efternamn, men han som precis nyligen lånades in då från Salem. Jag är osäker på om han lånades in eller om det är en permanent övergång. Men de har ju fått mycket draghjälp den här säsongen genom just sådana här inlånade spelare. Jag tänker också på de här Älvsjökillarna som lämnade nu. Fredrik Bergman och Simon Lundin, eller vad de hette. De var ju bra för Djurgården, och det är väl mycket tack vare just, ja, nu är det ju Rundqvist i det här fallet då, men de här andra killarna som kliver fram, som gör att Karelsson och Chans inte behöver vara ensamma. De gör offensiven lite mer SSL-mässig liksom. Det är ju mycket tack vare de killarna vi ser att de gör de här resultaten. Det känns det som jag svamlar på tok för mycket, men jag tror du fattar vad jag menar.
Ja, i den här matchen var ju Rönnqvist kungen. Det får man ge honom. Jote, som du säger, gör ju också en väldigt bra match. Och
jag menar så här, Djurgården har inte satt sig själv i det läget att de skulle kunna hämta upp det här. Alltså, Thorengruppen i fjol är något helt annat. Det var ett riktigt jobbigt läge de satt i också, men de har ändå, vad de har nu, 8 poäng kvar upp mot Hagunda för att de ens ska ta sig upp jäms med, och sen måste de ha mer poäng än så för att de ska såklart vara garanterade en trygg plats där. Men med det i åtanke så känns det som fortfarande en väldigt, väldigt hög kulle att klättra upp för innan vi ska summera det här.
Absolut, och bara lägga till det som du är inne på, det är 8 poäng upp. Visst har de väl både Hagunda och Jönköping kvar här på våren att möta. Då är det väl 6 poäng det handlar om där. Om de skulle vinna de matcherna, vilket de måste rikta in sig på först, då måste de fortfarande plocka in, ja, en trea någon annanstans mot något annat lag. Och med tanke på vilken kvalitet vi har sett de andra lagen. Alltså hur jämnt det har varit bland de topp 10 eller vad vi har nu. Hur bra liksom, vilken väg framåt de andra lagen verkar vara. Så känns det otroligt att de ska lyckas ta en. Det måste ju vara en otrolig plump för det laget i så fall. Det måste ju vara. Nej, jag har svårt att säga att det händer. Att de plockar en trea på något av de här topp 10 lagen.
Ja, verkligen. Men du sa ju det att de har ändå Jönköping och Hagunda kvar att möta. Det kan ju vara potentiella tre där. Vilket gör att man då tar sig upp på 10 poäng i alla fall. Så omöjligt är det som sagt inte. Men det känns väldigt osannolikt just nu. Vi rör oss vidare till, ja, jag vet inte, Falun-Växjö. Den matchen borde vi prata om. Jag såg 2 perioder av den faktiskt. Det hör inte till vanligheten att jag hinner med och se så mycket innehåll. Men den här såg jag faktiskt och ja, tyckte att det var en riktigt bra match. Den blev väldigt hyllad också efteråt. Vad har du för take på den?
Falun-Växjö.
Mm.
Svänge. Karitell kan man väl säga det. Det var hetsigt, intensivt, mycket Hawaii stundom var det. Och Växjö är ett lag som gillar att spela Hawaii egentligen, har gjort det historiskt. Och Falun har väl ingenting emot heller att bjuda upp till dans eller så, och skölja över i de här andra vågorna. Omar och Malte Lundmark, Emil Rud och sådana spelare hatar inte att gå på kontring och kontring. Nej, jag tyckte det, Växjö kändes otroligt bra i andra perioden, framförallt var de ju riktigt, riktigt bra. Och känns som att Falun, ja, höll på att tappa matchen liksom. Tappade momentumet. Men sen på något sätt, jag trodde inte riktigt på det. Men man lyckades ju ta tillbaka det och faktiskt gå ifrån och ta 2 poäng. Jag trodde faktiskt Växjö hade det där efter andra perioden. Det såg riktigt illa ut för de rosa klädda då. Backby sa väl bra grejer i Expressens sändning där och paus. Men jag trodde det här var Växjös match faktiskt. Och de har ju, med tanke på också vilken form Växjö har varit i. De har haft några raka 3 poängar här inför det här och byggt upp någonting riktigt bra. Och ja, jag trodde det var, efter andra perioden trodde jag det var Växjös 3 poäng. Men ja. Fel hade man ju.
Vad var det Backby sa? Det missade jag. Jag vet att han sa någonting, men vad var det han sa som var så liksom?
Det var väl mycket Rud och Aldib. Omar hade ju några, eller en varsin var det väl, utvisning tror jag, för snack eller någonting sånt där. Eller vad blir det? Rubriceringen. De käftade med domaren i alla fall. De var inte nöjda med domslut. Åkte ut för det. Och Backby sa väl att vi kan inte bete oss som små ungar. Domarna, det är lika illa åt båda hållen ungefär så. Vi kan inte hålla på och bete oss så här. Det är för dålig nivå liksom. Så vi får höja oss. Och det var väl det de gjorde. Backby tycker jag gjorde generellt en bra match överlag liksom. Men det får man ge honom. Ja, och starkt och farliga. Jag menar, Växjö är ett otroligt tungt lag som det är just nu att möta. Och en satans bredd på den här truppen också. Så det är starkt av Falun, även om det är hemmaplan och allting, så är det starkt att vända tillbaka. Tanke på det läget, det såg inte alls bra ut där i slutet på andra, så att det får man ge dem.
Ja, verkligen. Växjö kommer bli att räkna med resterande delen av den säsongen. Det borde vi slå fast efter den här matchen och även 8-2 mot Mullsjö som vi inte har pratat om. Men det var ju en skräll som heter duga. Jag tänkte att vi skulle hugga in på lite nyheter. Vad känner du kring det? Det här, i och med att det var ett par veckor sedan vi spelade in senast, som spelade in ett avsnitt som inte var en intervju, så har det hänt grejer som vi inte liksom har hunnit nämna och ta upp. Och den största egentligen blev ju klar precis nu innan vi satt oss ner och, eller strax innan vi satt oss ner och spelade in det här. Och det är ju att Jimmy Pettersson är klar för Mullsjö.
Ja, det som Expressen skrev för ett tag sedan har nu bekräftats. Mullsjö som lägger ut en presentationsvideo med highlights från hans tidigare session i klubben. Han är tillbaka. Det som saknas då enligt Borgström var ju ett boende till familjen. Vilket vi får anta har löst nu då. Men han är tillbaka i alla fall. Och jag vet inte var ska man börja. Det finns ju mycket bra att säga om innebandyspelaren Jimmy Pettersson. Och att han har klubbhjärta för Mullsjö. Mullsjö har ju, går ju inte riktigt att tvivla på. Alltså, det här är väl en supervärvning. Eller vad säger du, Samme?
Ja, det är väl tveklöst.
Han går rakt in på två formationer här och är väl tänkt att bidra direkt.
Fast... Men är det inte ett stort frågetecken för formen? Eller?
Ja, det är ju där det finns fysiken. Han har inte spelat den här säsongen. La ju av, tackade för sig i storheten där efter några framgångsrika säsonger. Han har ju fått en ganska stor familj genom åren. Väldigt många barn där. Så det, han har väl haft att göra, om man säger så. Och har ju fått prioritera familjen. Ja, förståeliga skäl. Men jag tycker det är väldigt imponerat med tanke på det här. Familjen har rotat sig i Uppsala och grejer. Så det är ju än mer imponerande att man lyckas, att Mullsjö lyckas lösa honom. Och framförallt i det här läget när man är så tunt om folk där i Västergötland, så är det är ju en välbehövd förstärkning. Det återstår väl att se också. Det är några på frånvarolistan fortfarande, en sån som Andreas Lindholm som ska in och konkurrera i det här lagbygget också. Men det är väl ingen tvekan om att ge några matcher så borde han väl vara fit for fight, Jimmy Pettersson. Och vad har de, hur ser deras uppställning ut nu? De har ju haft en första formation med Pelle Tarenius, Palmqvist och Simon Karlsson som är en full... Alltså, det är ju en jättebra första kedja i SSL, men andra kedjan har ju varit väldigt... vad ska man säga, det är Alfred Sandström, Daniel Gidske, Isak Hall har väl spelat där i perioder. Jag menar, det är ju inte en... Det är ju inte en andra formation i många andra lag, skulle jag säga. Om man tittar på topp 10-konkurrenterna. Det är ju helt, för mig är det faktiskt helt obegripligt hur man lyckas maximera den här tunna spelartruppen. Men det är väl helt klart att Jimmy Pettersson ska väl in där på något sätt. Frågan är vem han får spela med.
Ja, precis. De har en ganska bra vänstersida där nu med Pelle Tarenius Irman som är med och spelar lite då och då. Och... om Lindholm kommer tillbaka nu vet vi inte statusen på honom, men lägg då till Pettersson så ser det ju helt plötsligt ut som en jävla bredd. Och ja, nej, absolut, det är ett jättevälkommet tillskott. Han höjer ju, eller han sänker ju inte medelåldern på det här lite rutinerade Mullsjögänget heller, men han är också tillbaka med grabbarna och det ska man komma ihåg. The band, the gang.
Vad tror du Kasper Hedlund säger nu då? Om du har sett i presentationsvideon, någonting jag reagerar på, jag tror att alla mål de har liksom klippt in där, jag tror att 90% av de målen, det var ganska många också ska man säga, det är Kasper Hedlund som står för de passningarna, cross diagonal, genomskärare och så Pettersson rakar in direkt skottet.
Hedlund har ju stått för ett par sådana passningar, inte bara till Pettersson skulle komma ihåg, men det är klart han lär ju vara överlycklig. De har redan en ganska bra backsida, så det här, får de in honom i matchform så kommer det här bli jäkligt bra, tror jag.
Ska Pettersson spela back?
Nej, det tror jag inte, men jag menar mer att det är just forwardsidan som har varit den tunna. Man kan, alltså, det har varit, när man har pratat om ett tunt lagbygge så menar man ju kanske inte främst att det är backarna, det är liksom det som är, utan det är backarna man får avvara för att flytta upp på forwardspositionerna. Gidske har ju fått kliva upp. Det har väl inte främst att göra med skadebekymmer kanske, men han är ändå en back man har kunnat avvara och liksom spela på en annan position. Och det vittnar väl ändå om någon slags bredd där. Sen har de ju också Robin Westergren som fortsätter få minimalt med speltid. Varför vet jag inte. Det har jag velat ta upp ett tag. Men jag har inte riktigt förstått vad grejen är där. En sån kvalitativ back har gått helt... Jag vet inte, han har passerats av Leo Olsson bland annat i hierarkin och får inte spela som en topp 4-back som man har fått göra tidigare i karriären i alla fall. Det känns konstigt tycker jag.
Nej, jag vet inte jag heller. Det är helt rätt det du säger. Jag har också funderat över Westergrens frysbox som man ska säga. Han har gått som femte back väldigt länge nu i det här. Och han har väl varit tidigt en av de största 94-talangerna som kom upp. Men det känns som han har stagnerat ganska rejält i sin utveckling. Och idag är han väl inte ens i närheten av landslagsspel liksom. Vad kan vi förvänta oss för uppställning framöver? Om vi fortsätter med första formationen med Hedlund, Olsson, Tarenius, Pankvist, Simon Karlsson. Vad får vi andra? Jimmy Pettersson, Daniel Gidske. Vem ska spela högerforward där? Isak Hall, får han fortsätta där tror du? Kan det vara dags för Johan Nygård att kliva uppåt?
Ja, jag tror fan Nygård kommer petas upp där. Han känns väl som ett starkare namn än Hall, eller?
Jo, det får man ju all cred till Hall. Han verkar vara en superspelare liksom på det sättet. Alltså en lagspelare, en rollspelare. Gör jobbet, som vi säger, så fint. Men det är inte... Nygård bidrar ju trots sin långa frånvaro med mycket poäng fortfarande. Och har det i sig. Och i Kim Ganeviks frånvaro så ser jag inte någon annan höger forward som är bättre än Nygård. Liksom. Så... Det är väl en hygglig andra formation får man säga ändå. Men då har du Oskar Malmgren, Anton Hedin där bak och så har du Gidske, Pettersson och Nygård framåt.
Som sagt, den är rutinerad.
Ja, det är många år på den där får man säga. Vi kanske kommer in på Mullsjös, vad säger man, åldersstruktur i ett senare avsnitt. För det, om vi pratar kommande säsonger så lär det väl hända saker där. Men... Ja, vi får gratulera Mullsjö till den här värmen och det gör väl också att vi räknar väl väldigt starkt med Mullsjö återigen framöver.
Det gör vi verkligen. Vi ska gå vidare. Vi har lite förlängningar och andra saker som har hänt. Ett par backsituationer där IBF Faluns Emil Karlentun förlänger med sitt kontrakt med 3 år. En stark förlängning för Falun i och med att Karlentun har börjat växla upp och bli något av nästan en nyckelfigur i försvaret där. Vi ska också säga att en annan backnyhet är att Emrik Vigur, talangen som har varit ganska hypad från Rigkullen, han gick ut till Storvreta efter gymnasiet nu och har blivit utlånad till stadskonkurrenterna Hagunda. De slåss i olika delar av serien, men i Hagunda är det tänkt att han ska få spela betydligt mer än vad han gjort Storvreta där han mest har suttit på bänken. Sin första match så gick han ju också in i andra backparet tillsammans med Adam Nilbrink tror jag också. Så det finns ju lite mer backplatser där och det är lite lättare att slås in på den positionen än i Storvreta. Någonting du vill säga om de här två grejerna eller ska vi rulla vidare?
Nej, kör på.
Team Thorengruppens herrar gjorde klart med nyhet också. Apropå Vigur och att RIG så var det en RIG-elev de gjorde klart med inför kommande säsong. Gabriel Erol, en av de stora namnen från 03-kullen, ska representera de gröngula, gröngulröda eller vad de har för färger. Det var väl en ganska bra gjort av Thorengruppen att få in ett av RIGs största namn som blir kvar i stan liksom också. Kommer säkert kunna konkurrera om en plats där. Det tar jag inte för omöjligt.
Du som är boende i Umeå, hur ser du, har du någon bild av honom?
Faktiskt inte. Får väl skämmas lite över det, men RIG har jag haft sämre koll på liksom. Kollas sällan någon match. Jag vet bara att han har varit hypad ett tag och haft en ganska stor roll.
Ja, han är ju egentligen från början från Kalmarområdet och har ju en bakgrund i Kalmarsund bland annat innan han tog steget upp till RIG. Och han var ju uppenbarligen då en väldigt stor talang och han fick ju chansen ett par säsonger i förväg i A-slaget där och gjorde det bra. Borde inte Kalmarsund vara ett lämpligt klubbval för honom med tanke på hans koppling dit, Samme?
Ja, man kan väl tycka det, men... Det vet inte jag. Jag vet att Thorengruppen är ett attraktivt ställe att spela på. Jag vet, det kan inte jag svara på riktigt. Men det är klart att det vore logiskt.
Ett närområde, en egen fostrad spelare får man väl i princip säga. Så som jag känner till i alla fall. Och en av landets största 03-talanger.
Men tror du att de har
en anfallsspelare och han väljer att gå till en seriekonkurrent istället? Är inte det? Ja, vad säger det egentligen? Borde man inte vilja ha en sån spelare? Och det har man kanske försökt, det vet inte du eller jag. Men det är väl ett hårt slag att man tappar en sån möjlighet. Jag menar Kim Nilsson, hur länge spelar han? Det borde ju fyllas på där, tänker jag.
Men tror du inte att han ser chanser till lite mer speltid i Torengruppen än man har i Kalmarsund då? Kalmarsund som ju har blivit av med två yngre, unga lovande spelare nu på två säsonger. Som har varit väldigt lovande innan de har kommit dit. Och sen helt plötsligt har konkurrensen varit på tok för tung. Jag tänker på William Almlöv nu i Linköping och en annan kille vi kommer komma in på strax. Så det, alltså, jag kan tänka mig att han resonerar ungefär så. Du har Axel Hjelm i Torengruppen och du har Daniel Hernandez. Men Hernandez är så här 28. Det är ju Hjelm och Erol då som kommer konkurrera fortsatt om speltid där framöver. Och han ser väl en chans att kanske bli en del av det här unga laget som jag tror Torengruppen försöker bygga. Där de redan har byggstenar på plats i Gran och Ögren och Hjelm som sagt. Mattias Cavatin. Jag tror att det mycket väl skulle kunna vara en sån grej. Men det säger jag utan att veta liksom, detaljerna. För som du säger också så borde Kalmarsund verkligen ha ryckt i honom. Det känns konstigt om de inte gjorde det. Men det gör det ju bara starkare att Torengruppen lyckades med det där. Den andra killen jag pratade om i det här resonemanget är Max Källeteg. Den kraftige writeren, alltså med kraftig så menar vi kraftig spelstil. Han har ju haft det tufft i Kalmarsund och inte riktigt platsat. Har nu valt då att lämna klubben på permanent basis och gå tillbaka till Varberg där han hade någon lånesession tror jag eller vad det var för ett par säsonger sedan. Medan de var uppe i SSL. Och vad säger du om det? Kalmarsund tappar honom. Han har inte haft jättemycket speltid skulle jag säga. Det har verkligen varit sporadiskt på den fronten.
Jag har haft en ännu sämre eller svårare kanske än Almlöv. Jag trodde väl att det skulle lätta lite när Almlöv försvann. Har inte blivit så. De har ju dels Jesper Lindström på den positionen. Och sen har de ju haft Oliver Samuelsson som har kommit. Inte en superhypad talang, men en ung spelare underifrån som har tagit den platsen för Källeteg. Och han har ju förblivit på bänken i frysboxen. Har jag verkligen knappt fått spela den här säsongen. Och det är ju en duktig spelare som är god för en hel del mål. Och framförallt på allsvensk nivå så ska han väl kunna göra ett mål per match kanske om man får rätt omgivning och miljö. Kommer absolut. Det är bra för han tycker jag. Han är fortfarande ung. Han behöver få spela. Han ska inte sitta på bänken. Det är helt rätt av han tycker jag. Klokt att han går tillbaka till Varberg också. Han vet vad han får. Varberg vet vad de får. Bra för alla parter tror jag. Kalmarsund slipper en missnöjd spelare.
Ja, verkligen. Kalmarsund går ju inte. Ja, de har ju hittat en ersättare då. Till Källeteg. Och går ju inte lottlösa i det här. Man har skrivit en dubbellicens med den närliggande föreningen CL98 Jonathan Karlberg. Är det en spelare du har koll på från din tid där nere? Han är ju öst in poäng där under flera säsonger tror jag. Det känns som det här var dags för honom att få en SSL-chans. Också en writer väl om jag har förstått rätt.
Ja men det stämmer. Lång gänglig spelare som har gjort det väldigt bra CL98. De har väl, jag vet inte hur många säsonger sedan det var, men de har ju huserat i Division 2 länge och han har ju varit en viktig del i deras nya generation som har kommit upp och sådär och varit en av de stora stjärnorna där. Det är intressant att se länge sedan, det var ju några år sedan jag spelade mot, jag mötte honom där då. Det är ju en stark poängspelare om inte annat, så att ja, men det är spännande att se hur han håller på den här nivån. Helt klart, det finns ju vissa frågetecken där tycker jag att man väljer spelare från konkurrerande klubbar i närområdet när det finns liksom en egen akademi och eget lag i samma serie i Kalmarsund ungdom där som går också väldigt starkt. Så att jag vet inte vad jag tycker om just den strategin, men för Karlberg i fråga så är det spännande att se hur han står sig på den här nivån.
Spännande för Karlberg. Något som inte är lika spännande utan snarare ganska tråkigt är väl att Jönköpings Alicia Selle har skadats igen. Det har vi inte tagit upp. Men det har hon blivit. Har du mer detaljer eller?
Nej, tyvärr inte. Vi kan väl bara konstatera det egentligen. Hon har just kommit tillbaka från ett långt skadehelvete. Helvete. Och åkte på en, det var väl ett par veckor nu som hon åkte på en smäll igen. Lite oklart hur länge hon blir borta. Jag vet inte om hon själv vet det. Men det är väldigt tråkigt i alla fall. Det är en viktig spelare för Jönköping. De hade behövt henne, det är helt klart. Men jag vet inte, det är väl säsongen ut i alla fall, tror jag. Misstänker jag, som kan vara i fara. Vi får återkomma där om henne helt enkelt. Men det är bara väldigt tråkigt att hon inte kan få... Hon är fortfarande ung och sådär. Och det är tråkigt att hon inte kan få vara hel och frisk liksom. För det är en duktig spelare på den här nivån. Som Jönköping hade behövt väldigt mycket.
Det håller jag med om. En annan spelare som är verkligen behövd för hennes status och liksom roll i laget är ju Vera Kauppi. Thorenstjärnan skadades ju här i veckan som var. Och det har väl också kommit en dom nu på henne där hon förväntas bli borta fram till slutspelet. Det är ungefär 68 veckor vi pratar. Men hennes säsong är alltså inte över, utan hon borde kunna sikta in sig på att spela när de hetaste matcherna drar igång. Det här är väl både, ja, såklart olyckligt för Thorengruppen, men det är väl samtidigt otroligt skönt att veta att man kan räkna med henne när man ska trampa mot finalen, tänker jag. Om inte annat för att stå i en final. För jag vill tro att man har laget som krävs för att kunna ta sig till finalen också. Men sen är det såklart oerhört skönt att veta att man har henne att tillgå när man ställs mot vilket lag man än ställs mot i slutspelet liksom.
Ja, ska jag vara helt ärlig vet jag inte om faktiskt du sa välbehövlig. Hur välbehövlig är Vera Kauppi för ett SM-guld? Jag säger att det är Pixbo som står på andra sidan i en final. Vi såg vad de gjorde med Täby i Torén utan Vera Kauppi. Hur behövlig är hon egentligen för det här maskineriet?
Ja, du tror att de skulle kunna klara sig bra utan henne ändå? Alltså.
Med tanke på hur det ser ut här så absolut. Tittar man i enstaka matcher så tror jag absolut det. I ett längre slutspel. Kanske det i och för sig då blir mer kännbart. Men jag håller inte för omöjligt. Alltså visst, det är världens bästa spelare vi pratar om. Men det är också världens bästa klubblag. Och ett av de bästa klubblagen sett genom tiderna i modern innebandy. Jag vet inte hur mycket hennes roll faktiskt spelar in. För hon har haft några tuffare månader skulle jag vilja säga. Tycker inte riktigt hon har nått upp toppa formen än, så att säga. Att det finns... Det har funnits mer att hämta där och de har ju gått som tåget i alla fall. Så att, ja, jag vet inte. Men det är ju tråkigt för henne att missa så mycket ändå säsongen.
Det kan vi slå fast, absolut. Vi tycker att det är jävligt tråkigt. Ett rykte som dök upp, det var Borgström, tror jag, Anders Borgström, som hade skrivit en artikel om Måns Parsjö Tegnér och vart hans innebandy framtid skulle vara någonstans. Han menade på att det inte skulle vara i Dalen och Umeå, utan Uppsala och Storvreta. Vad tänkte du? Nu har ju den här legat ganska länge skulle jag säga. Men hur har dina tankar gått sedan dess? Det är, snacka om förstärkning för Storvreta att få in honom som ersättare efter Viktor Klintsten. Då har man ju det bra ställt på den positionen.
Ja, verkligen. Det befäster ju Storvretas position kan man säga. Och visar att de fortfarande är ett lag att räkna med. Jag vet inte riktigt. Med tanke på hans Falun-koppling så blir man ju lite förvånad kanske ändå att aha, nu är det tal om en sån flytt till Storvreta igen då. Han har ju redan varit i Falun och det kanske inte finns en plats för honom på rak arm där som det gör i Storvreta. Om Klinsten försvinner så har de Emil Lindblom och han är ju fortfarande ung och väldigt lovande, men han är inte redo att axla första ansvaret kanske, utan fortfarande i behov av att någon annan tar de större ansvaret och då är ju Parsjö superbra alternativ, men tycker ändå att ja, det skickar nog vissa signaler tycker jag till Falun att man tar en av deras största talanger som de har haft på den positionen och liksom ja man spänner ju musklerna alltså, kan man säga.
Det gör man ju verkligen, och det faktum att man inte behöver oroa sig så mycket över positionen är ju, ja, det är bara en bonus nästan i sammanhanget. De kan ju ställa in vem som helst som andra keeper och de kommer inte behöva oroa sig ändå över hur det ser ut, känns det som. Så länge Parsjö får, alltså, kry och sådär, så kommer han ju spela. Så har det varit varje säsong ungefär. Så brukar det se ut för en SSL-målvakt om man är första valet. Det är väl inte så jäkla ofta man... Det är sällan man ser en lösning där de liksom får någorlunda jämnt i speltid. Utan det är, man jobbar ju mycket med utpräglade första målvakter.
Så är det absolut. Vi återstår att se, det är inte helt klart eller bekräftat ännu. Det borde kanske i och för sig dröja innan klubbarna själva vill gå ut med det här då. Inget som, det är inte som Jimmy Pettersson affären direkt, utan vi får se om Borgström kan få det här bekräftat, annars så får vi nog vänta ett tag till på, innan vi hör någonting mer i det här.
Och vänta ska vi göra, absolut. Medan vi väntar så ska vi ta upp de här killarna, Victor Jote från, till Djurgården från division 3 komman, succé direkt med tre poäng. Filip Rönnqvist har verkligen fått att lossna nu i den här tröjan. Han har ju varit väldigt produktiv för Täby de senaste säsongerna och man förväntade sig att han skulle vara där delvis också i SSL, men han har haft det lite knackigt. Nu hade han 6 poäng senast mot Pixbo. Frågan är, fortsätter han på det inslagna spåret så lär han inte spela i Täby nästa säsong, det kan man väl säga.
Nej, jag undrar vilka klubbar kan vara aktuella då. Kan det vara utomlands kanske till och med? Vad ser vi? Växjö har väl fullt upp på sina positioner, va? Falun har väl fullt upp på sina, inte så? Kan det vara Storvreta? Kan det vara ett alternativ?
Så här, jag tror att förutsatt att Hagen har klarat sig kvar så hade väl det kunnat vara en destination för Rönnqvist, eller? Det är ändå Uppsala och det är i, ja, det är som sagt, det är ganska nära Stockholm.
Och det, ja, rent ändå... geografiskt hade det varit rimligt, ja. Jag köper det.
Han är väl också från, är han inte från den norra delen av Stockholm? Eller så här, jag bara gissar eftersom han spelar i Täby.
Ingen aning.
Men det är ändå ganska nära. Alltså det är en fullt rimligt pendelavstånd för honom.
Ja, absolut.
Om man ska tänka SSL-klubbar då.
Tittar man sportsligt så är det också kanske rimligare att gå till Hagunda än till något av de andra topp 10-klubbarna liksom det. Han är ju förväntat få en lite större roll. Går ju rakt in i laget i alla fall. Sen om det är på 2 eller 3 5, det vet jag inte. Men han borde ha en ordinarie plats i det laget i alla fall. Om man fortsätter på den här inslagna vägen så är det ju, så ska han ju ha en startplats i ett lag som Hagunda i alla fall.
Precis. Varbergs damer byter tränare. Det har du hängt med på. Ut med det gamla, in med det nya. Eller hur ska man beskriva det här? Nej, skäm. Inget ont om de som varit, det har ju varit riktiga...
Det vi pratar nu faktiskt, Stefan Smedberg och Kent Göransson, det är ju...
Det är ikoner, det är faktiskt ikoner i svensk innebandy. Det ska man ha klart för sig. Därför är det väl också lite spännande att de ersätts av så okända namn som Andreas Burman och Jesper Schagerberg. De kommer från närområdet och sådär förvisso. Men de är väl väldigt okända för
det. Är det närområdet verkligen?
Göteborg.
Ja,
de kommer från IBK Göteborg. Är inte det i närområdet från Varberg?
Ja, vi lämnar det till dem som eventuellt lyssnar på det här och är från närområdet.
Okej då. Ja. Men jag tänkte så här.
Till oss. Vad tycker ni? Göteborg, Varberg, är det närområdet? Är det samma? Skriv och säg vad ni tycker. Får vi se vem som, om samma är ute och cyklar eller inte.
Det är en ganska okända namn för den breda inomande publiken, eller?
Har ingen koll på dem, ska jag helt ärlig och erkänna. Tyvärr. Men Göteborg har gjort bra grejer i Göteborg. Det står helt klart med tanke på att Göteborg fortsatt är topplag i Allsvenskan och så vidare. Och siktar väl på SSL så småningom. Så att de har gjort bra grejer där. Det kan man inte säga något annat om. Ja, det är spännande att se helt enkelt vad det är för typ av Varberg. Vi får se om de kan vara de som för Varberg och andra sidan har ju stått och stampat ett tag nu. Det är väl båda överens om. Flera säsonger har det ju blivit mellanmjölk där. Och inte riktigt blir i slutspel. Så får se om de kan vara de som tar dem till slutspel.
Någon som borde vara en del på en sån resa är ju deras forward Sandra Haverman. Hon har varit saknad i laget på grund av oklara anledningar, va? Men nu ser det ut som att hon är på väg redo tillbaka. Eller vad har du för inspel på det? Det här är du som har, kanske du som har följt upp det här spåret mest.
Ja, men vi har ju båda noterat att hon har ju varit borta länge nu, bara spelat 10 matcher någonting sånt där. Lagkapten, hon är otroligt viktig för dem. Det har ju varit oklara anledningar, sen har det ju talat väl ut om det var i Magget eller så, eventuellt Expressen. Hon har varit sjuk helt enkelt. Det har varit någon inflammation tror jag som har satt käppar i hjulet för henne. Så, men hon är tillbaka och tränar nu tror jag. Återstår att se när det blir match comeback. Men jag tror hon är tillbaka i träning i alla fall. Så det båda är gott. Det är ett Varberg som skriker efter förstärkningar. Det har ju varit knackigt här.
Det har det verkligen varit. Men man har ändå gjort det ganska bra skulle jag vilja påstå under den här säsongen. Men det är klart att har man spel så är man mycket starkare. Ett rykte har dykt upp och det är att, eller ett rykte är det ju inte, det är spekulationer på att Nikola Bischofberg ska lämna Linköping. Bischofberg som kom inför förra säsongen, va? Eller var det förra säsongen? Jag har svårt att komma ihåg det exakt. Men han har varit där någon säsong nu och det verkar som att det är hemlandet som kallar för honom. Det ska vara ett antal svenska klubbar som har velat ha tillbaka honom. Och ja, jag vet inte, det känns ju... Han har ju fått ganska mycket ansvar i Linköping och sådär, men jag skulle ju inte säga att han är den bästa backen de har långt ifrån. Eller vad säger du?
Nej. Alltså det finns ju talang och så räcker det över där. Vi pratar Emil Lögberg, vi pratar Oskar Hovlund och Filip Samuelsson framförallt, som alla tre tycker jag är likvärdiga. De har lite olika kvaliteter kanske. Bischofberg är ju väldigt... Även väldigt mycket tvåvägsspelare och sådär. Men nej, alltså jag tycker han är en bra SSL-spelare. Men han är ju extremt given i det svenska landslaget, har varit väldigt länge. Men han skulle ju aldrig gå in i det svenska landslaget till exempel. Bara för att det finns ju absolut uppbackning i Linköping. Och om han skulle försvinna, och det blir inte omöjligt att ersätta honom heller. Men det är ju väldigt mycket rutin de skulle tappa och så här, erfarenhet. Framförallt, vi pratar om en spelare som har spelat väldigt många år, eller många år nu har det varit på den internationella scenen liksom, och spelat topp innebandy i både Schweiz och Sverige. Han har ju varit i Falun också en sväng bland annat, så det är ju mycket, mycket kunskap som försvinner. Sen finns det väl kanske talang att ersätta honom på sikt.
Ja, det kan man slå fast att det är ingenting de behöver oroa sig för jättemycket. Någonting som kanske har skapat lite bryderi hos ett annat lag är ju att Laura de Vries, stort frågetecken på uttalet där, men hon är från Danmark och det är väl den danskan som kom till Malmö inför den säsongen kommer ju lämna laget nu för att flytta tillbaka till Danmark.
Till Kopenhagen tror jag.
Till Kopenhagen eller någonting. Ja, hon skulle väl, ja det hade ju med hennes jobbsituation att göra i alla fall, förstod jag det som. Men jag vet inte hur hårt det här slaget är för Malmö i alla fall. Jag skulle vilja, vi kan gå vidare direkt till nästa. Den har också legat och liksom skummat till sig ett tag, den här nyheten. Men IBF Falun Dam gjorde ju tidigare klart med sin huvudtränare, med sin permanenta lösning. Och det var ju att Erik Björk skulle fortsätta med ansvaret. Han hade fått till en början tillfälligt. Det blev alltså Björk, det blev ingen annan. Hur känns det för dig? För mig känns det riktigt vettigt faktiskt.
Ja, den är du nöjd med, det hör man ju.
Ja, men det måste jag ändå säga. Jag gillar Björk. Jag gillar inte du Björk? Eller gillar du, eller gillar du spelaren Björk? Eller gillar du tränaren Björk också?
Jag gillar spelaren Björk väldigt mycket faktiskt. Som tränare har jag faktiskt ingen större uppfattning om honom. Jag tycker det mycket namn som har gått på i Falun de senaste åren, det är Thomas Holmgren som har fått mycket förtroende och Björk också framförallt. Och jag vet inte om, är de redo för det ansvar som båda har tagit på sig om man säger så? Jag vet inte. Jag tycker han har inte jättemycket på sitt CV så det är svårt att säga om man ska vara krass så liksom. Men som namn så har han ju mycket respekt med sig skulle jag tro och liksom mycket kunskap också från sin aktiva karriär så. Det är inte omöjligt att han har ju ett Falun-hjärta någonstans. Och det tycker jag om. Att man satsar på karaktärer och profiler som har varit i klubben tidigare. Och så på det sättet är det bra. Men jag är lite försiktig inför hans tränarkapacitet om man säger så. Det tycker jag han har lite att bevisa.
Han är ju väldigt färsk också. Så det är klart att det finns en del att bevisa där för honom. Men jag tycker att av det han har visat hittills så... finns det ju anledning att ha optimism inför framtiden för det här laget i alla fall, tycker jag. Jag säger att det är en jättebra rekrytering av Falun. Bra jobbat av Daniel Lindqvist där, va? Eller vad heter han, ordförande?
Han är inte ordförande längre, han är klubbchef tror jag.
Är det klubbchef han har som tittar? Okej. Okay. Var han ordförande alltså?
Ja, det var han. Nu har de röstat fram en ny sen, om det var i höstas eller förra sommaren tror jag.
Jaha, nej men okej. Okay. Ja, vi rör oss. Vi ska plocka ut ett veckans lag också. Jag tror att du kan vara entusiastisk över det. Eller veckans lag är det väl kanske inte. Det är veckans spelare. Du har fått plisa ner några spelare som du har tagit med från den veckan som har varit som har stuckit ut. Och ja, du kan väl få dra dem själv. Vissa namn är väl inte jätteförvånande, medan jag ser vissa som bara är okej. Okay, liksom.
Jag förstår. Det är kul att jag kan väcka lite förvåning hos det samma. Det är otroligt roligt. Det är en grogrund för lite konflikt kanske och lite diskussion. Simon Götz har fått chansen i första formationen som forward. Har fått mycket förtroende i första formationen. Nej, men i en av topplinjerna i alla fall. Han springer inte runt i tredje formationen och harvar och sådär. Han har fått chansen där och gjort lite pinnar och jag tycker han ser pigg ut. Jag tycker ju, är ju en av dem som tycker att han har mer i sig. Att han, det har... Med tanke på den råtalangen som han var när han kom fram för, och nu pratar vi 7-8 år sedan liksom, så är det ju en spelare som borde kunna spela i A-landslaget och sådär. Han har ju hemma så mycket av skador, tråkigt nog. Men det är skönt att se att han får mer förtroende nu i Storvreta och att han får ta vara på det. Jag tycker han har sett fin ut de senaste veckorna. Sen är det Joakim Alvinder, för detta Jocke Olsson, brevbäraren som har kommit in i Hagunda då, av alla lag. Nu har jag varit runt i hela Uppsala-området snart och spelat. Lånas in här och gjorde mål direkt här. Vilka var det de mötte då? Ja, kom inte riktigt ihåg. För mål i alla fall, så pigg ut. Kul att ha han tillbaka i SSL. Luka Graf, schweiziska backklippan, har ju varvat upp lite också och sett bättre och bättre ut. Tog mycket ansvar när Sirius. Både picks på dem att det har jag för mig i alla fall. Han gjorde några pinnar där. Både mål och assist och såg väldigt bra ut. Fortsätter vidare med, vi kommer in på damspelare också, men vi fortsätter med herrarna. Marcus Jonsson i Växjö som har sett väldigt bra ut. Fuck, nu måste jag springa på dass.
Spring på dass du, vi löser det här.
Ja, bra, tack. Jo, vi pratar väl om veckans spelare och jag tror vi nämnde Marcus Jonsson där va?
Ja, vi kan spola tillbaka och lyssna annars. Nej, just det, fan, det kan vi inte. Ja, men det låter bekant va? Men vi har några till att klara av.
Ja, precis. På damsidan så var det ju, tycker jag, varit lite klurigare och pinpointa liksom vilka som har stuckit ut. Moa Gustafsson gjorde en väldigt bra, tycker jag. Får se vilka var de mötte. Det har ju varit väldigt mycket uppskjutna matcher och sådär som rör till det, ska vi säga. Det är ju väldigt, väldigt tråkigt. Falunds match mot Pixbo här blev inställd till exempel. Men jag tänker på, det är väl matchen mot Jönköping länge tillbaka som Augustusson var inblandad i flera mål framåt. Det blev 2+2 där tror jag. Det är väl en stadig meny får man säga från henne. Tittar man mer på den serien så Vera Kauppi, innan hon blev skadad, gjorde hon väldigt bra ska jag säga. En sån som Klara Helgen fick chansen i första serien tillsammans med Ellen Svensson tror jag var, och nämnde Gustafsson i matchen mot Jönköping, svarade för två baljer. Där finns det ju ett stort sparkapital om man vill få lite utdelning och secondary scoring framåt. Så fint att hon kliver fram. Också en spelare som står och stampar lite kanske man kan säga. Linköping hade en bra vecka fortsättningsvis här, ett par tre poängare. Emil Lögberg är en sån som har klivit fram tycker jag, han visar mer och mer vilken spelare han är och att han är en sån som ska spela på topp 4 när det gäller backsidan Linköping i framtiden här. Och vi pratade om Bischofberg, skulle han försvinna? Ja, men alltså Emil Lögberg, han kan spela utan problem tror jag, han skulle kunna gå in och fylla den luckan.
De har som ersättare klar där redan.
Ja, men jag tror man kan säga att han är redo för det faktiskt. Absolut. Han har en lagkamrat som också jag väljer att lyfta fram som inte får så mycket cred heller. Det här är, båda de tycker jag förtjänar lyftas fram mer. Men Jesper Alm har klivit fram här under säsongen tycker jag. Och spelar mycket med Matte Jendrichak och vem är det mer de har bredvid sig där? Olle Abrahamsson, va? Tycker en formation som har funkat väldigt bra. Och Jesper Alm har verkligen tagit steg i rätt riktning. Och ja, jag tycker han ser fin ut. Det ska han ha. Vi nämnde Filip Rönnqvist här också. Han ska såklart in på den här efter 4+2 mot Pixbo. Då är han kanske en av de mer givna i det här segmentet den här veckan. Får se om han fortsätter på inslagen väg. Men det är första gången han nämns här och kanske inte den sista heller. Vi nämnde Vera Kauppi. Hennes syrra var en av de mest framträdande när det gällde segern mot Täby här. Jag tror det blev 3+3 från hennes klubba. Bar i laget, får man säga. Allt gick in. Kul att se att Ona kan leverera även utan syrran. Får ju inte lika mycket cred och hyllningar. Men det är ju en extremt bra spelare som rugger på att göra mål. Och hon har ju extremt stora kvaliteter gäller offensivt. Så att, ja, de har ju i alla fall en syrra Kauppi kvar. Så att, det får man vara glada för. Och sen spelare till, det var ganska många. I och med att det blir sånt avstånd mellan våra avsnitt så har det varit ganska svårt att liksom begränsa det här. Så att det blir en hel radda med namn nu. Ja. Hoppas att man har förståelse för det. Men vi har ett par till och det är Pixbos Emma Stenberg. Men jag tycker hon har stegrat formen under de senaste veckorna. Och har fortsatt på den väldigt bra. Och sen är det ett par namn till. Och då är det också Victor Jote som efter 3 pinnar mot Pixbo första SSL-matchen tror jag det var fan. Gör man en sån debut så får man också vara med i det här sammanhanget. Och sen är det Adam Ingsson som fortsätter leverera i Växjö. Det är inte bara powerplay han levererar poäng, utan det är ju spelare 5-5 också som han är med och bidrar. Alltså hans dragskott är ju bland det sjukare jag sett hittills faktiskt. Det är ruggigt vilken pricksäkerhet han har.
Ja, det var väl få som trodde egentligen att omställningen från allsvenskan till SSL skulle gå så smärtfritt som det har gjort för honom. Han har ju nästan kunnat göra det på exakt samma sätt som han gjorde det.
Verkligen, absolut. Jag vet inte om det är en av anledningarna. Kanske. Nu har inte han spelat hela säsongen, så att jag vet inte. Men det finns ju spelare som man tycker har marginaliserats lite. Tommy Bolin har inte varit lika framträdande hittills som han har varit tidigare. Sån som Marcus Ekengren har ju nästan marginaliserats i Växjö. Han får ju en väldigt tillbaka skymd roll och tar inte alls så mycket ansvar. Istället är det ju den som har studiet rubrikerna, det är ju Adam Nilsson helt fullständigt. Manuel Maure har gjort mycket pinnar visserligen, men sen Adam Nilsson kom in så har han verkligen klivit rakt in i första PP-uppställningen. Han visar ju att det är han som är den stora forwardstjärna liksom. Tycker jag han har tagit så mycket plats på en gång, så att det blir intressant att se hur de ska få ihop det där framöver med tanke på hur många karaktärer och profiler de har.
Ja, verkligen. Du har ju några bubblor här också.
Ja, precis. Några spelare jag vill lyfta fram. Det är dels Felix Götberg, på tal om forwards i Växjö. Kille som inte får särskilt mycket PP-tid, typ ingen alls. Men som bidrar väldigt mycket slit och har också typ en pinne per match hittills i höst eller under säsongen här. Jag tycker han tar steg för steg och bidrar mycket från sin position i tredje formationen där med Viktor Hansson bland annat då. Patrik Gustafsson har vi spelat där också. Magnus Jansson hade ju en bra match tycker jag mot Växjö senast och fick också göra mål. Det hör ju inte till vanligheten att han gör det. Men han gjorde det han ska tycker jag defensivt. En av sin absolut bästa backar defensivt om man säger så. Och när han till och med lyckas göra mål då kan han få vara med här också som en bubbla. Jag vill också ta fram Täby-duon här. Rania Wali och Vilma de Gisse, va? Säger man så. De gör vad de ska. Vad man kan förvänta sig av dem, tycker jag. Det är svårt för dem. Men det är ju spelare som man hade velat se kanske i bättre lag för att få se liksom, få ut ännu mer av dem. Men jag tycker de gjorde helt okej i förlusten mot Torén. Och det är inte deras fel riktigt att Täby är vad de är. Jag tycker de fortsatte bra spelare liksom.
Ja, Wali har varit en bra spelare väldigt många år nu, ska vi säga. Hon har samlat på sig så oerhört mycket rutin och så många, oerhört många SSL-säsonger under bältet. Men gneta på i det tysta. Hon kommer för alltid ha en speciell plats hos mig i och med hennes karriär och sådär. Och med tanke på att hon inte heller har representerat särskilt många lag. Hon har ju spelat med de här, ja, det är ju Täby och Djurgården och sådär. Främst på SSL-nivå kanske, men det har varit väldigt många säsonger nu i det sällskapet som hon har varit i. Så mycket cred till henne, kärlek. Jag vet inte om vi ska avrunda det här, det känns som det. Det här har i alla fall varit det 28:e avsnittet på den här säsongens Duo SSL. Innan vi avrundar så ska jag väl säga det också, att vi har ju ett konto på PayPal till att börja med, om man skulle vara intresserad av att stötta oss. Där får ni jättegärna gå in och donera en valfri summa. Vi tar tacksamt emot vad som helst egentligen. Det är ju väldigt...
Det kan vara bara samma, ha liksom en kopp kaffe eller en bulle sådär. Så.
Om jag är sugen på en kopp kaffe så hade det varit tryggt att veta att jag kommer kunna gå och ta en kopp kaffe nu, även om inte jag har kollat bankkontot, för jag vet att PayPalen svämmar över. Men... Nej, men det hade klart varit jättekul. Det är ju också ett tecken på någon slags uppskattning, mer än lyssningarna vi har. Då vet man att det blir något lite mer konkret, ett mer konkret tecken på att ni uppskattar det vi gör. Sen ska vi också säga att Spotify har börjat med en ny grej där det går ut på att där man kan visa uppskattningen genom att gilla podcast. Och det hade ju såklart glatt oss jättemycket om ni ville göra det. Så välj själva eller gör båda grejerna, men donera gärna en slant eller gilla åtminstone podden på Spotify, så kommer vi en bit på vägen i det här. Tack så mycket för det.
Och glöm inte att följa oss på våra andra kanaler. YouTube, DuoSSL, Instagram, DuoSSL. Ja, vi heter DuoSSL överallt. Facebook, Insta, YouTube. Följ oss gärna där och kommentera. Kom med idéer, tips på vad vi ska ta upp. Och kanske vem vi ska prata med också. Det är ju... Jo, avsnittet med Jonathan Nilsson till exempel har ju fått en hel del. Ja, det är många som har valt att liksom titta slash lyssna på det. Det uppskattar vi. Och det är lika med andra avsnitt längre bakåt också. Så vi uppskattar det.
Stort tack ska ni ha. Vi säger så. Ciao så länge.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.